Strax kommer kyrkklockorna att ringa samman till dagens högmässa här i St. Pauli på sjätte söndagen efter trefaldighet. En söndag som tematiskt följer upp förra söndagen om apostladagen, och vi ska återkomma till det i predikan om en stund. Hälsa gärna på varandra i bänkarna om ni vill. Vi brukar göra så här i församlingen. Ja, de vill inte säga något särskilt, ni kan bara nicka åt varandra. Glada åt att se oss samlade här. Närradion fungerar som vanligt, och webbsändningar finns det också, tror jag. Det är tveksamt. Nej, närradion i varje fall är igång. Psalmerna 178, 657 mellan de två första läsningarna. Det är text från dagens altarsalm, men omkväde från psalmen i psalmboken, Alla dina ord. En lite ovanlig gradualsalm, 705. Observera att det står på den att det ska vara en försångare och församling. Och så här, vi kommer att sjunga den tillsammans rätt igenom som församlingssång. 678 sjunger vi, om det blir söndagsskola. Får jag fråga, är det någon söndagsskola förberedd här? Vi har det inte på papper, men nej, det verkar inte så. Vi sjunger den i alla fall och ber för de barnen som inte är här. Det kan vi väl göra. Som offertoriesalm 583 och som slutsalm 288 idag. Kollekten tillfaller Open Doors. Under juli månad så går insamlingen vid ljusbäraren till diakonin i församlingen. Under sommaren har vi paus när det gäller den enskilda förbönen ute i vapenhuset eller ute i bönerummet. Och kyrkkaffet sviktar. Nu ska vi se. Här är ingen som har satt upp sig på kyrkkaffet idag. Fick vi några frivilliga som reder till kyrkkaffet? Räck upp handen. En, två, tre stycken. Var det jättefint. Tre stycken som förbereder ett spontant kyrkkaffe inne i församlingshemmet för er som vill det. Vi vill gärna ha några stycken som spontant tar tag i disken efteråt också. Kan vi få det? Det är ju populärt. Ja, där fick vi någon. Två stycken, utmärkt. Det har vi ordnat med efterarbete också, så hjälps vi åt. Så välkomna med in till ett enkelt kyrkkaffe. Nu kan vi också säga att Jan-Åke Hansson och Pierre Härnvall är två präster som ni normalt inte ser vara med vid utdelandet, men som är med idag i mässan. Och som vanligt blir det fyra personer här framme som distribuerar och en sidostation vid norra, vid södra ikonen. Nu låter vi kyrkans klockor ringa oss samman. Thank you. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd och frid från Gud, vår Fader, Herren Jesus Kristus, vare med er alla. Amen. Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke får gästa Guds tabernakel och bo på Sions berg. Så sjunger dagens saltarsalm. Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke får alltså träda fram inför Gud. Vem är då jag? Eller du för den delen, som nu träder fram inför Gud. För varje människa som ärligt rannsakar sitt hjärta och ber om Guds andes ljus över lagen, Guds vilja och över synden i mitt eget liv, så blir domen obönhörlig. Leva oförvitligt, inte så där lite grann, alltså skapligt, respektabelt, inte för det mesta tala och tänka rätt och sant, utan i allt. Domen stänger gemenskapen med Gud. Och i förfärande visshet skulle vi kunna resa oss upp och gå härifrån. Men Kristus är vår medlare. Han lever utan varje synd, är alltid sann i tal och tanke. Ja, han är sanningen i sig själv. Han tar våra många, inte bara brister och skavanker, utan våra många synder och bär dem på sig själv. Han som inte är skyldig till något tar allt och räknar vår ofullkomlighet som sin. Han som nu möter oss gör det för att han vill förlåta, upprätta på nytt och ge den rättfärdighet som jag inte på något sätt kan skaffa mig, men som han ger som gåva. Därför, och bara därför, kan vi nu med stor frimodighet träda fram inför Guds ansikte, förlita oss på hans ord och löfte, be och bekänna, för han är sann i tal och tanke. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje gästas hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Helige Herre Gud, helige starke Gud, Helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Prisa dig. Herren vare med er. Låt oss bedja. O kraftens Gud som ger oss goda gåvor, låt din kärlek fylla våra hjärtan så att vi älskar dig och det du har skapat. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den heliga Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i läsningarna på sjätte söndagen efter heliga trefaldighet.
När Elia fann Elisha, Shafats son, var denne ute och plöjde. 12 par oxar hade han framför sig. Det 12:e körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom: låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked. Sedan ska jag följa dig. Elia svarade: gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig. Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare. Så lyder Herrens ord. Tackar dig.
Dagens saltarsalm i evangelieboken ska vi välja några versar ifrån. Det är saltaren 15, ett urval av de versarna, och vi använder omkvädet Alla dina ord är ande och liv, 657, som omkväde. Ditt tält. Vem får bo på ditt heliga berg? Alla dina ord är ande och liv. Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Den som föraktar den förkastlige, men ära den som fruktar Herren. Den som lever oförvitligt och gör det rätta, den som handlar så står alltid trygg. Hör Herrens ord i dagens epistelläsning.
Så skriver aposteln Paulus. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dessa löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Så lyder Herrens ord.
Thank you.
lyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom: jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: följ mig. Men mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Sa Jesus: låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: jag ska följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus sa: den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Vi har sett att det är lite barn, och även om kanske inte söndagsskolan är organiserad så finns det lite material och lite annat i söndagsskolplatserna. 678 sjunger vi till samling för söndagsskolan. 768. Och spedjan, herre, för alla de barn som söker sig till ditt ord och här till denna gudstjänst ber vi för familjer och alla deras sammanhang, särskilt för dem som nu har samlats och gått ut i söndagsskolrummet, och för oss vuxna som är dina barn ber vi: låt din heliga ande också verka i oss vad du vill när du talar ditt ord. Högt lovat vare ditt heliga namn. Du. Först lite grann kanske kring den här söndagens tre texter som har lite spännande sätt att komponeras samman. Vi läser inte jätteofta från första kungaboken. Och här är det berättelsen om Elia och Elisa. De två profeter som fick en mycket viktig och avgörande roll i perioder runt sekelskiftet 9-800 före Kristus. Elia har precis varit med om den där märkliga händelsen uppe på berget Karmel. Han har flytt undan och på Horebs berg har han hört Guds röst, inte i eld och storm utan i en stilla susning. Och strax därefteråt söker han alltså upp och finner Elisa, Shafats son, när han är ute och plöjer, han är ute och arbetar alltså. 12 par oxar hade han framför sig. Det är en rätt rejält spann att hålla reda på. Normalt sett hade man kanske en oxe eller så som man drev med en liten enbladad plog som man kunde hålla i ena handen och tömma den andra. Kanske hade han lånat ihop de här oxarna. Det står ingenting om det, men man kan nästan anta det. För ett par av oxarna betraktar han i alla fall definitivt som sina egna. För de kan han slakta utan vidare och göra till ett brännoffer innan han bryter upp och följer med Elia. Och det hela börjar med att Elia kastar manteln över honom. Det är väl svårt för oss som lever i en apostolisk kyrka och en apostolisk tradition att inte också se en viss likhet vid om hur man i apostolisk ordning klär de nyvigda i sina prästmantlar, alltså den dräkt som ju kallas för ett litet hus, kasula, eller för en skrud, och som används just som tecken på ämbetet och tecken på att presidera i kyrkan när vi firar gudstjänst tillsammans. Vi kan återkomma strax till den här texten lite grann mera. Bara säga ett ord också om texten ur första Korintsebrevet. Så Korint är en viktig stad och är fortfarande delvis i varje fall. Och nu har ju Korintkanalen grävts förra sekelskiftet, så det är en viktig transportled och så också. Men även på Paulus tid, alltså en metropol på många sätt. Och så hade de ju ismiska spelen som var en slags miniatyr av OS-tävlingarna. De ägde rum i Korint. Framförallt var det löpning och boxning som var de två stora grenarna. Inte fotboll alltså, det hade man kunnat hoppas på en sån här helg, men så är det inte, utan det var mera traditionell friidrottsinriktade spel. Och det är ju därför Paulus säkert använder det som en bild också i det här avsnittet som vi hörde i dagens epistelläsning. Tänk på idrotten. Tänk på hur mycket man anstränger sig för att nå det mål som man vill komma till. Tänk så klart och tydligt, övning, träning, allt strategisamtal går ut på att finna vägen, förbereda sig för den och sen göra det. Så är det också i det kristna livet, menar Paulus. Jobba för det, ha ett mål tydligt, ansträng dig, ge dig kraft med det. Och det står inte på något sätt i motsättning till att det är Gud som ger den möjligheten. Guds helige ande kommer att förse dig med den kraft som behövs och den vägledning som är nödvändig. Men idrotten som en bild, Paulus använder det flera gånger, är rätt väsentlig. Och att idrotten har då ett mål och ett syfte värt ansträngningen. Inte bara som en allmän träning på gymmet för att må bättre själv, utan med ett klart och tydligt mål för det jag håller på med. Ja, det är inget fel med att träna på gymmet, missförstå mig inte, det är jättebra. Kroppen behöver sitt, men som bild för det andliga livet så är det viktigt att veta att det ska finnas ett mål med det. Det är intressant också att se att det finns en koppling i dagens evangelieläsning ur Lukas. Det är ju påsktid, alltså det närmar sig, det drar ihop sig. Jesus är på väg upp till Jerusalem, närmar sig tiden för hans upptagande till himmelen, alltså det som kommer att sätta punkt för hans offentliga verksamhet. Så vi är i häradet i mitten av våren. Och så möter han då en man som vill följa med. Och så säger Jesus, den som har satt sin hand till plogen och sen vänder sig om och tvekar, är inte värd det här uppdraget. Han passar inte för Guds rike. Det är en anspelning på den texten vi hörde som första läsning i första kungaboken, där Elia ju också ett kort ögonblick tvekar och säger, jag vill gå hem först. Kom hem först och säga hej och ta farväl av de mina. Istället kommer han att ta oket som hade använts till de där två oxarna som var hans, använda det som ved, slakta oxarna och bränna upp det som ett offer inför Gud. Han tvekade inte. När han tog kallelsen gick han hela vägen. Det kan också vara värt att säga apropå evangelietexten att Jesus, det låter som Jesus är bara obarmhärtigt brysk mot den som säger jag vill gå hem och begrava min far. Är inte det rimligt? De flesta bibelexegeter är bibeltolkare är överens om att det där uttryckssättet att gå hem och begrava min far, det betyder snarare nu vill jag gå hem till min pappa som börjar bli lite gammal och så ska jag vara hos honom ända fram till slutet och sen begrava honom. Det vill säga det var visst inte fråga om några timmar där han ville gå undan för en begravningsgudstjänst, utan det var att skjuta upp hela processen under en längre tid för att ta hand om sina anhöriga och göra färdigt de åtagandena. Där drar Jesus en gräns och säger nej, nu är kallelsen bryt upp och följ mig. Och kanske kan man fundera över den första mannen också som säger jag vill gå med dig vart du än går. Och Jesus liksom avvisar honom och säger det finns ingen plats där du kan liksom vinna några fördelar med att bli min lärjunge. Kommer inte att få det någonstans som är fint att bo, du kommer inte att få massa pengar av mina följeslagare eller så, utan det är ett radikalt sätt att bara följa efter mig. För människosonen har ingen plats att vila sitt huvud vid. Med detta sagt som inledning så ska vi göra en koppling till föregående söndag, apostladagen. Det tycks uppenbart att de här två söndagarna med sina tema står efter varandra av en särskild anledning. Förra söndagen talade vi om det särskilda apostolatet, att det finns ett apostlaämbete där Jesus utväljer somliga, insätter somliga med namn och auktoritet och uppdrag. Den som hör er hör mig. Och de i sin tur ger det vidare till de som kommer att efterträda dem i ett apostoliskt uppdrag. Biskopar och präster. Kyrkans ämbete har sitt ursprung i den där apostoliska kallelsen. Och i predikan förra söndagen nämndes också att vi ska vara tacksamma över att vi lever i en kyrka som har del i den apostoliska traditionen. Att vi har en apostolisk ordning och bekännelse. Även om det också måste hållas fast vid. Det räcker inte att säga att man har det. Man måste också leva i det. Bekänna den tro som apostlarna bekände och inte en tro som passar mig själv. Men det finns alltså en direkt koppling, för idag handlar texterna mer om, eller åtminstone temat mer om, det allmänna apostolatet. Om det förra söndagen handlade mer om det särskilda och ämbetet och ämbetshanteringen, så handlar detta om det allmänna apostolatet, det som gäller var och en av oss. Vi som allesammans är en del av den kallelsen. I en av de texterna som inte lästes, för den tillhör en annan årgång, så säger Petrus i första Petribrevet, Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Det här är en av de absoluta grunderna för att tala om att vi är verkligen ett heligt Guds folk. Det är heligas samfund, som vi ibland säger i trosbekännelsen. Vi är ett konungsligt släkte. Vi är kallade att vara Guds barn och därför ha del av hans kungavärdighet. Till att regera på jorden, om du så vill. Det är ju en del av skapelsetanken att Gud sätter människan till att vårda och värna den skapelse som Gud har gjort på hans uppdrag. Det är en slags kungavärdighet som Gud lägger ner i den grundläggande skapelseordningen för människan. Och så är vi då också präster. Inte ett kyrkligt ämbete allesammans. Det finns olika uppgifter och olika uppdrag och olika ämbeten. Men Gud vill redan i skapelsen att vi ska fungera så som en präst gör. Bära fram inför Guds ansikte vårt arbete, vår tacksägelse, vår bön. Ja, bära fram oss själva så som ett heligt offer inför Gud. Vi är alltså kallade att vara ett Guds folk, kungar och präster. På det sättet har du en del av det allmänna apostolatet, lekmannaapostolatet i Guds kyrka. För det första, du är prästvigd i dopet. Dopets stora gåva som du tagit emot går så ofta oss förbi. Vi kan tala eller nudda vid att det är viktigt med dopet. Men att fördjupa sig i dopets mening, barnaskapets tillhörighet till Gud, reningen från synden och frälsningens gåva. Allt det där som du har fått en gång när du döptes med Guds ords läsande och lite vatten i en dopfunt. Påminn dig om det. Ta fram det. Ansträng dig att ta reda på din dopdag. Gör det till en viktig dag i ditt liv. Då händer det mest grundläggande avgörande i din relation till Gud. Och när du vaknar till och tänker efter och vänder om, ja, då är det i själva verket just till dopet som du vänder tillbaks. Till den förbund, den överenskommelse som Gud gjorde med dig i dopet. Åter till din prästvigning för att vara präst för hela skapelsen. För den vigningen till Guds uppdrag är giltig eftersom den är gjord efter Kristi anvisning och i den treenige Gudens namn. Och den är bestående. Den kan inte göras om. Den kan inte tas bort. Du kan påminna dig om det, absolut. Du kan till och med göra en akt av dopförnyelse på påsknatten eller i ett själavårdssamtal till exempel. Men det som Gud gjorde med dig en gång, för dopet är hans gåva till dig, det kan du återvända till. Och var gång som du vänder dig i bön och bo till Guds inför Guds ansikte och ber om förlåtelse för det som har blivit fel, är det som att stiga ner i dopvattnet ännu en gång. Var gång när du börjar din dag och ritar det heliga korsets tecken över dig, jag sa det redan förra söndagen, så är det som en påminnelse om att du är döpt i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Du är döpt, Herren har tagit dig till sin och satt dig som en del av sitt allmänna prästadöme i världen. För det andra, du är installerad genom konfirmationen, skulle man kunna säga om man nu ska leka med de här begreppen. Du är en gång konfirmerad. Och är du det inte så kan du bli det. Man kan bli det som halvvuxen till och med. Och få undervisning och tas emot också i konfirmationens sakramentala handling. En akt av kunskap, en akt av bekännelse. och en akt av bön om den heliga ande över ditt liv. Nu är det väl så här att rätt så många som är unga grips inte omedelbart om insikten av att det Gud hade utsett mig till genom dopet, det är jag nu kallad att genomföra. Tyvärr missar många den tankelinjen. Tror vi ibland att Gud är sån så att han kallar på oss och svarar jag inte då, ja, då har jag missat grejen och har tåget gått. Men så är det inte med Gud. Han återvänder gång på gång, upprepar sin kallelse och undrar, jag vill ju insätta dig i detta, jag vill ju att du ska vara en del av detta, jag vill att du ska vara min lärjunge. Gång på gång. Och du får nytt på nytt och nytt på nytt chans att säga ditt ja. Så var det också för Elisa i den första texten. Det tog lång tid sen, efter det här ögonblicket med manteln och oxarna och då, där han gick i följe med Elia och lärde sig profetkallelsens uppdrag. Sen träder han fram och övertar bokstavligt Elias mantel när han tas upp till himmelen. Du är präst vid dopet, du är installerad i uppgiften. Jag kan säga att det är vid konfirmationen om du vill. Och för det tredje, du har ditt missiv till världen. Att få ett missiv för den utprästvigde, det var att få reda på vilken församling ska du till. Man fick ett missivbrev och så skulle man åka till den församlingen och där skulle man tjänstgöra. Ditt pastorat, ditt missiv, det är hela den värld som du lever i. Det är sammanhang där Gud har ställt dig. Pastorater är så att säga världen. Att göra Kristi verk synligt och tydligt för andra. Och att göra Kristi verk, att utföra Guds arbete, det är alltså inte att bli kyrkligt anställd. Det kan man bli. Eller kyrkligt engagerad, det är jättebra också. Men det grundläggande är att Kristi verk utför det i de sammanhang och i de uppgifter där du är ställd med dina naturliga gåvor, din naturliga kunskap. Där har Gud en uppgift för dig. Du är kallad att på allvar göra gott, utföra ditt arbete väl, bära fram både svårigheter och glädjeämnen i arbetet som en Guds gåva inför Guds ansikte. Tal och tanke vittnar om Kristus. Tal och tanke, det är evangeliets uppdrag till dig. Att bland människor där du är göra allt för dem, som Paulus säger i dagens episteltext, som är en väldigt spännande text som jag inte kommer att gå in närmare på, om trons absoluta frihet och kärlekens bundenhet vid att göra det som är gott och rätt mot din medmänniska. En frihet som är öm mot den svage. Så är din kallelse alltså att verka i de sammanhang där du redan är. Inte tänka att nu ska det bli allvar av det här, så nu ska jag göra något kyrkligt. Utan tänka, nu ska det bli allvar av det här och så ska jag mitt i mitt vardagliga liv vara en bärare av Kristus. Låta hans ord och vilja genomsyra mig så att andra ser det. Andra kan få erfara det och att jag kan ge ett rätt ord och ett rätt svar i ett rätt sammanhang. För där är din alldeles vanliga kallelse. Gör du den uppgift som kan helga dig och som ytterst sett helgar världen och som du kan frambära som ett heligt offer inför Guds ansikte. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Står upp och bekänner med kyrkan. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom, genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke ska vara någon ände, och på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Låt oss nu vända oss i förbön till levande Gud. Bära fram inför honom det som är vårt hjärtas önskan. För allt det som brusar i världen av krig och elände, Europa och Mellanöstern och Afrika, var det är. Linnea ska nu leda oss i förbönen. Och det som brusar i våra egna hjärtan. Inför Guds församling nämner vi också att genom det heliga dopet så har en pojke som heter Folket tagits upp i Guds förbund. Vi ber om att Gud ska bevara honom och välsigna honom nu och alltid. Inför denna församling tillkännages idag också lysning till det heliga äktenskapet. Då härmed tillkännages att Anton Back och Simona Niklasson ska ingå äktenskap den 18 juli, alltså kommande lördag. Vi gläds åt er ungdomar i vår egen församlingsgemenskap. Och de hälsar till er i den gudstjänstfirande församlingen välkomna med på bröllopskaffe efter vigseln nästa lördag, om ni är här. Vi ber för Anton och Simona. Må din nåd komma till deras hjälp, glädje och välsignelse inför deras kommande äktenskap. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss också idag här i församlingen, då vi tillkännages att Monica Dynebrink avlidit till en ålder av 80 år, 8 månader och 15 dagar. Ingrid Palm i en ålder av 100 år, 4 månader och 1 dag. Och Magnus Rosin, 59 år, 2 månader och 29 dagar. Herre, vi ber dig, låt dem få vila i frid och bo i ditt ljus. Och kom nära alla de som sörjer och saknar, och omslut dem med din tröst. Låt evangeliets ljus lysa för levande och döda. Låt oss be för kyrkan och världen och varandra.
Låt oss be. Gud, du som har skapat himmel och jord, vi ärar och tackar dig för din godhet och stora nåd. Du som känner oss var och en, nu kommer vi till dig med det vi bär på. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår värld, för alla dem som har makt ber vi. Hjälp dem att leda med kärlek och sanning. Fyll deras hjärta med din frid och Guds fruktan. Vi ber för dem som är i fara. Beskydda dem med din hand och var deras tillflykt. Vi ber för dem som är hungriga. Förse dem med vad de behöver. Herre, var nära alla de som lider. Och hjälp oss att vara till fred och vara till hjälp som är i nöd. Vi lyfter upp kyrkan inför dig. Fyll den med din ande så att du utrustar henne till kraft att vittna om Kristus till dess han kommer åter igen. Samla dina barn i enhet och tro i dig. Vi ber att du leder kyrkan på dina vägar och på din goda vilja. Låt det vara en plats där tro får växa och ge frukt genom den helige ande. Där vi får lära känna Jesus och bli mer lik honom. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling. Stärk vår gemenskap. Hjälp oss att se varandra och fyll oss med din glädje och frid. Var med våra präster, diakoner och alla som arbetar i kyrkan. Rusta dem varje dag i din tjänst. Vi ber för alla grupper i församlingen, för alla de som är nyfikna på tron och vem du är. Hjälp vår församling vara en plats där vi möter varandra och där vi söker och möter dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva och de vi känner. Tack för allt det goda du ger oss. Hjälp oss att se hur vi kan använda det vi har så det blir till välsignelse till andra och oss själva. Beskydda våra familjer från det onda. Vi ber särskilt för dem i vår närhet som ännu inte känner dig. Väck tro i deras hjärtan. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som i kärlek och närhet lyssnar till dina barns glädje och nöd. Tack för att du aldrig lämnar oss utan är med oss alla dagar in till tidens slut. Ber vi i Jesu namn. Amen.
Låt oss nu be att Gud tar emot vår och hela kyrkans gåva, honom till ära, världen till frälsning. Herre, av ditt ger vi åt dig. Och upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över hela jorden att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under då människor känner igen honom som din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader och ser i honom ditt väsen som är kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Du är i sanning helig och all helighets källa. Sänd därför din heliga ande att helga dessa gåvor så att det för oss blir vår Herres Jesu Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons död på korset, hans fullkomliga och eviga offer för världens synd och hans ärorika uppståndelse och himmelsfärd. I väntan på hans återkomst i härlighet frambär vi detta livets bröd, denna välsignelsens kalk. Tackar dig för att vi får stå inför dig och tjäna dig. Sänd din heliga ande över hela ditt folk. Låt alla som får del av Kristi kropp och blod förenas till ett, så att vi i gemenskap med alla dina heliga kan lovsjunga och förhärliga dig. Genom Kristus, din son. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet all ära och härlighet från evighet till evighet. Förenade i Jesu ord ber vi, Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten, härligheten i evighet. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herre Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder utan till din kyrkas trohet. Gärna frid och enhet efter din vilja, du som lever och råder i evighet. Herrens frid vare med er. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Saliga de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt. Thank you.
Då fortsätter vi med nummer 10 i häftet.
Vår Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod vi tagit emot, bevara oss till evigt liv. Låt oss nu tacka och be. Helga oss, Herre, genom din sons dyrbara blod. Låt oss följa honom på korsets väg och så vinna det verkliga livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss tacka och lova Gud med slutsalmens ord. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er. Bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er. Var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.
Amen.
Mässan är slut. Förhoppningsvis finns det ett kyrkkaffe som väntar där inne i församlingshemmet. Och ni som nu eventuellt vill glädja er med Anton och Simona nästa lördag, så behöver ni inte göra det hela dagen precis. Ja, det kan ni göra. Men ni behöver inte vara här mer än klockan 14. Klockan 14 är vigseln nästa lördag. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.